Men nu har jag fått Marit Lindqvist hit till studion och vi ska prata om en novellsamling som har kommit ut. Hej på dig, Marit.
Hej på er.
Labyrinten heter den här novellsamlingen som vi ska prata om, men berätta nu först Ann-Kristin Karlsson.
Ann-Sofie Karlsson
heter hon som har skrivit den. Vem är hon?
Hör du, Ann-Sofie Karlsson är hemma från Österbotten. Hon är bosatt i Vasa. Hon jobbar som matematiklärare och är också författare. Hon tilldelades, som jag minns rätt, första priset i Solveig von Schultz pristävlingen 2013. Och så gav hon ut sin debutbok 2015 som också var en novellsamling. Och här emellan har hon också gett ut en roman. Och nu i dagarna så ger hon då ut sin tredje bok som är en novellsamling som heter Labyrinten. Och det här med noveller, alltså jag älskar noveller. För jag tycker att det är så behändigt. Man kan, när man sitter på ett tåg eller en buss eller någonting så kan man läsa några sidor där. Det tar liksom inte så lång tid. Och det som Ann-Sofie Karlsson, hon sportar med att skriva alltså verkligen korta noveller. Den här samlingen går på 100 sidor och här ryms 17 texter. Mm. Så de är så där i snitt mellan 4 och 6 sidor långa, de här texterna. Och jag tycker personligen att en bra novell ska innehålla någon form av överraskning. Göra lite så tankesprång och kanske bjuda på någon slags krumbukter helt enkelt. Slå kullerbytta hjärnan eller någonting sånt här. Så det är en väldigt utmaning, i synnerhet på ett sånt jättekort format, att förse de här korta texterna med tillräckligt med information. Portionera ut liksom lite så där vid sidan av, så där lite så där, smyga fram lite info så att läsaren hänger med. För man kommer ju in ganska så här mitt i en handling, i ett skeende. Och så ska man ändå förstå, vad är det som händer här? Vem är de här personerna? Som ofta i hennes texter är jag-personer, ett jag. Vem är det här jaget? Vad är det hon funderar på? Varför gör hon som hon gör? Och så vidare.
Mm. Och det är ju nog krävande att man inte dels blir för kryptisk. Nej. Men sen att det inte heller är liksom pang på rödbetan.
Nej, sådär. Och inte för uppenbart heller. Och det som förenar väldigt många av de här jag-personerna, de här karaktärerna i de här berättelserna är att de står inför ett vägskäl eller en vändpunkt på något sätt. Det är oftast någonting som har hänt eller som händer i den här berättelsen. Någonting, det kan vara något ganska litet, en bagatell som händer, som sen leder till ett ganska stort skeende. Eller sen kan det vara ganska dramatiska upplevelser som de här personerna har genomlevt. Här finns till exempel, om vi nu tar några exempel, så här är till exempel en av mina favorittexter, så handlar om en kvinna som alldeles uppenbart nyss har röjt upp i sitt barndomshem som ett dödsbo. Och sen går hon ut i skogen med en man, så förstår man så småningom att det är hennes äkta man. Och de går ut i svampskogen och det här. Och sen så småningom inser man också att den här mannen är sjuk. Han är allvarligt sjuk.
Okay.
Och där portionerar hon ut väldigt så där försiktigt. Och liksom lite vid sidan om slänger hon in sådana här ledtrådar så att man förstår sammanhanget helt enkelt. Och hon gör det väldigt skickligt. I många av de här texterna gör hon det väldigt skickligt. Vi har också en 8-årig tjej som här i början av berättelsen flyttar in i ett nytt hus tillsammans med sin mamma. Och sen förstår man också att mammans nya sambo, som kallas för en farbror, det är han som har köpt det här huset. Och den här flickan är väldigt glad över att ha ett eget rum. Men sen börjar man ana att här är också någonting annat i det här huset som inte är så trevligt. För den här farbrorn kommer till den här tjejen på kvällarna och vill läsa sagor med henne ensam. Där får inte vara någon annan i det här rummet. Och han läser sagor om prinsessor och säger så här att det som händer sen är så hemligt att jag aldrig får berätta det för någon. För då kommer någon som jag tycker väldigt, väldigt mycket om att skadas eller dö. Och då förstår man ju att det här är något väldigt obehagligt. Och många av de här texterna handlar liksom om obehagliga saker. Det här finns en oro och en rastlöshet och en rädsla för någonting. Att någonting ska hända. Ofta är de här människorna instängda eller de sitter i ett hus eller ett rum och tittar ut genom fönstret. Och där ute är någonting lite sådär hotfullt. Det kan vara trädgrenar som är hotfulla eller det hörs någonting där ute som skakar om deras tillvaro på något sätt. Så att här finns hela tiden en sån här oro i de här texterna. Och de här människorna är som sagt väldigt, de går i sådana labyrinter nästan och i cirklar och återvändsgränder. Samtidigt som hela tiden vill liksom lyfta upp ur den här vardagen och fly och liksom flyga lite och få den här friheten.
Mm.
Och då kan det rent konkret bli lite så här drömskt och magiskt att de liksom flaxar upp som fåglar och ser på sin tillvaro ur fågelperspektiv lite så här. Och ser det som man kan göra i ens liv också. Att man, om man kommer tillräckligt får distans till någonting så ser man kanske antingen lösningar eller möjligheter. Det öppnar sig nya vägar på det här sättet. Och hon jobbar ganska mycket sen också med sådana här bilder som hotfulla insekter som invaderar ett rum eller kommer in, tränger in på något sätt. Men sen också fjärilen som blir en sån här symbol för det här med att flyga, en sån här frihetssymbol som också kan vara hotfull men som oftast är en ganska sån här frihetslängtande symbol. Som jag sa tidigare så är det en väldig utmaning att skriva sådana väldigt korta texter och ladda dem med just så mycket information så att läsaren hänger med. Så att man förstår varför någon gör som den gör eller vad de har för motiv och så här. Utan att det blir som du sa allt för enkelspårigt. Det måste finnas ändå någon form av tuggmotstånd som utmanar läsaren. Man vill ju inte ha enkla eller entydiga läsningar heller. Det tycker jag att Ann-Sofie Karlsson lyckas ofta med.
Mm.
Men det händer att hon blir lite för kryptisk också, att den där informationen som man som läsare får är lite för knapphändig. Att man inte liksom riktigt hittar de där nycklarna i texten.
Ja, att man blir bara konfunderad.
Vem gör det här och varför och så vidare. Så ibland finns här en liten sån här, skulle jag önska lite mer utveckling i en text. De kanske blir lite för korta ibland. Men att som helhet så tycker jag, när hon är som bäst, så hon behärskar ju verkligen den här tekniken. Så jag tycker att när hon är som bäst så kan det vara liksom hisnande, de här texterna. Väldigt bra och som sagt de här teman som hon jobbar med också på något sätt att hon binder ihop alla de här 17 texterna med att ha ett ganska enhetligt tema, en enhetlig bildvärld. Så tycker jag att det är väldigt spännande så att som helhet så tycker jag att den är väldigt läsvärd även om här finns kanske lite mera utmanande texter för läsaren men som helhet så tycker jag att den fungerar väldigt bra.
Hon har kommit ut med böcker tidigare också, är det så?
Jo, hon debuterade med en novellsamling också och den var också på samma sätt som ganska korta.
Just det.
Några sidors texter och sen har hon skrivit en roman här emellan.
Jaha.
Men jag tycker nästan att hon kommer med till sin rätt i de här korta texterna, novellformatet. På något sätt upplever jag att ligga kanske henne närmast att skriva den typen av texter.
Just det, ja. Ja, du sa att hon har kommit, det här är hennes tredje bok. Ja, vad tycker du om hennes romaner som hon har skrivit?
Hon har bara skrivit en roman. Ja. Det var nu är det flera år sedan jag läste den så jag kommer inte på rak arm ihåg så det var en syskonberättelse. Och där fanns också ett sånt här ett utanförskap. Så hon jobbar hela tiden med den här samma tematiken, det här med att man vill vara delaktig i ett sammanhang, i ett samfund, i ett samhälle, liksom har svårt att bryta sig ut ur sin isolation. Det tema finns liksom, har funnits i hennes författarskap från början. Så att hon jobbar vidare med det samtidigt som hon varierar det på ett väldigt bra sätt.